Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Parisa, du är ju i min bästa stad, näst efter New York.
Är det så?
Ja, men, kanske inte ens efter New York, men Nej. Du vet, alltså, stad jag får mest pirr av att vara i, Köpenhamn.
Nej, men man känner direkt på luften, det är något annat.
Ja, men det är något.
Alltså att bara vara, alltså bara så här, vet du vad jag skulle, alltså jag skulle ge så mycket nu för att vara du. Och typ så här, jag inte vet jag, till lunch blir det väl en enhet. Och så sen, men kanske bara en, och så lullar man omkring lite grann i alla otroliga butiker, både för möbler och kläder och smycken. Alltså smycken är, om man vill ha smycken så är Köpenhamn den bästa. Maria Black, Lino Joe, vad finns det mer? Ja, det är jävligt bra i alla fall att vara i Köpenhamn.
Ja, men det är det verkligen. Det är mina bästa grejer är de så bra på. Alltså gott i munnen och kul. Och i kul så ingår ju också intressant och smart och sådär. Och det är kulturnatten här ikväll, så det är lite olika saker inplanerat. Det är massa aktiviteter på stan och allt från museum till liksom improv-komedi. Ja, för jag har upptäckt en grej jag vill testa på dig. Är vi, det här vet säkert alla, så nu kommer jag låta så sen med det här, men är vi svenskar lite betraktade som amerikaner i Europa när vi kommer till Danmark, Köpenhamn?
Vadå, hur då? Att vi är liksom högljudda och gränslösa?
Alltså jag kände väldigt snabbt att jag bemöts med förakt.
Ja.
Och jag bara, så är det här med islamofobin? Är det här med... Och så insåg jag vad det är. Jag kommer in med sån svensk aura. Ja. Jag tror att eftersom svenskheten lyser igenom det här skalet jag har och pratar, hör och häpna, svenska med alla. Får man inte det?
Istället för engelska menar du?
Ja!
Ja, för det är naturligt för mig att prata svenska. Och det är därför det är därför jag inte får vara med någon annan i Köpenhamn.
Men därav tror jag att de upplever en som så jävla burdus, överlägsen, kommer hit, såklart ni ska kunna mitt språk.
Nej, men vet du vad?
Svenska alltså, med alla.
Det här är största språkliga liksom mindfucket. Därför att vi pratar ju, alltså så här, svenska och sen en konstig version av svenska, norska. Och sen en ännu konstigare version av svenska är danska. Väldigt likt, alltså väldigt likt skånskan kan man argumentera för. Men ändå, alltså jag tycker så här, hur kan inte danskar förstå svenska bättre? Och jag förstår Parisa, att det här är en extremt trångsynt inställning. Men ändå, jag står för den.
Danskarna måste vara de enda vi kan ha lite svepande, generaliserande, lite småföraktande åsikter om. Kan vi snälla få ha det?
Nej, men alltså, jag har till och med försökt prata med danskar, alltså med norska, för då är det ju exakt deras ord, fast det är bara en annan dialekt, och det går inte.
Ska man se Köpenhamn som lite Austin i Texas? Är du med?
Det tror jag, det tror jag var en jättebra spaning. Ja. Alltså att det är liksom, det är inte mitt ibland ett gäng, förlåt mig, bönder, men alltså också sant. Well,
du kan ju dra det, du har ju bondekortet.
Ja, men jag kan dra det, för Danmark är också extremt bra på ekologisk odling. De är, alltså, de är så i framkant så att det är helt sinnessjukt. De har liksom varit så här hel ekologisk, haft helt ekologiska butiker sedan typ 20 år tillbaka. Alltså, de är verkligen
okej, nu vänder du det här till en jättefin grej
istället. Ja, men alltså, jag tycker det ska de snyggt få. Och jag har också varit extremt mycket på landsbygden i Danmark. Och de är, jo, alltså jag har varit...
Var är du där?
I've been around. Till exempel så har min kompis Signe ett ställe som är, alltså, på Västjylland, som är ett tak på en strand där man liksom får gräva en grop som man gör sina business i, och sen är det utedusch och hela, där har jag varit liksom topless i en vecka. Så att jag har absolut, jag har rätt att säga det här.
Men Britta, jag var det här innan eller efter?
Jag har varit topless på Västjylland. Jag har rätt att snacka skit om Danmark. Nej, alltså, men och sen så är det väl, alltså, precis. Alltså, politiskt är de ju inte så jätte kulturellt intresserade, ska vi säga så? Eller, liksom...
Men gud, jag är deras värsta kombination. Jag är svensk och från Mellanöstern.
Mm.
Det måste ju vara både och på något sätt. Okej, topless på Västjylland under ett tak, gjorde dina toalettbestyr i en grop. Den är stark. Det är en hel memoar. Ett till sommarprat i den där. Men var det här innan eller efter du jobbade i hälsokosten i Norge, behöver jag veta?
Nej, men det är innan.
Nej, för det är den vevan, det är den eran av ditt liv helt enkelt.
Ja, men det flyter ihop lite. Men ja.
Det är min bästa era.
Ja, men den är härlig.
Mer om.
Men alltså, vet du vad jag också, det här är en liten side note, men när du nu tog upp att jag har jobbat i Norge, vet du vad jag också har jobbat? På Coop Extra i Kongsvinger.
Nej.
Jo, i Kongsvinger, obs, inte Kongsberg, men först fick jag liksom ett darr som var pilbågsattack relaterat, men det var inte det var inte på den.
Ja, men ni som inte kopplar direkt, nu är det som att liksom poddens ämnen gifter sig på något jätteoväntat sätt.
Ja.
Så var ju det en attack, en pilbågsman i Norge, från Danmark faktiskt rent av, som gick loss och dödade 5 personer. Ja, hemskt. Hur är det med dig då?
Nej, men alltså jag har ju sån jävla, alltså jag känner att jag jag tycker att det är ganska jobbigt att klaga, men jag tycker också att det är ganska kul att klaga. För att det, alltså, det är typ på den här nivån jag bara, nej, men det här är så sjukt. Och jag kan också följa upp en grej som jag pratade om tidigare i podden, var ju så här, jag bara, nu har det hänt något så vidrigt i mitt liv. Så att jag, och då, det var väldigt många som hörde av sig, och var gulligt att det var,
men
det
till mig också.
Ja, var det så? Ja.
Ja.
Men folk var jättegulliga, och då kan jag berätta att det som hade hänt då var ju liksom att det var vägglöss, eller misstänkta vägglöss i mitt hem. Men alltså det är inte riktigt 100% utrett ännu, och det togs över. Alltså, när jag pratade om det var jag i läget att jag inte visste om den här hundratusentals kronors saneringen som man tydligen måste genomgå, som tar flera månader, än skulle gå på försäkringen. Så att det var liksom, och så här, kan vi bo i vårt hus? Alltså det var verkligen så här.
Herregud.
Det var så rakt av panik. Men den har jag liksom lite grann glömt bort till förmån för. För sen åkte jag till Italien. För det här var alltså innan Italien, och så jag fick inte med mig något hem. Kanske dit, vem vet. Jag kanske tog med mig alla till Italien. Men sen så när jag kom hem från Italien, då hade vi inget tak på vårt hus när jag kom hem. Och det var planerat, för det, vi ska byta tak. Men i det här takbygget så har det kommit en del överraskningar. Inte av den härliga typen.
Nej.
Som är att vissa liksom bärande element i huset saknas helt eller är kapade på ett grovt sätt. Alltså det här har vi gjort kanske på 50-talet. Så att vi har levt i typ ett korthus.
Nej, men gud.
Jo, alltså det är så här, man kunde ta tag i väggarna och liksom ruska dem fram och tillbaka. Så att det är som retroaktiv ångest.
Men vänta nu, är det här lur? Har ni lurats?
Alltså,
fick jag ångest för.
Vad sa du, att vi har lurat?
Alltså ni... ni har blivit lurade. Har ni liksom köpt vad ni trodde det var ett hus och den personen var så här, nej, alltså det är en lekstuga.
Ja, men ungefär. Alltså det är typ så. Fast
jag skrattar. Ja. Förlåt, men vad ska ni göra? Är det stämning?
Nej, men alltså
vad
då är det, alltså priset, det är liksom, det är på nivån att vi i veckan har haft ingen, alltså alla, vi har fått utrymma hela övervåningen, vilket har lett till att det mesta är liksom av barnens rum är liksom ute i ladan och vi får så här sitta i vardagsrummet. Mm. Det kan man också tänka sig ganska mysigt, men att det då samtidigt så här rasar ner liksom byggbös från övervåningen och sågas i så här öronbedövande ljudnivå. Och dessutom också svinkallt eftersom vårat värmesystem måste man liksom pausa för att de håller på och sågar i olika rör som håller värmen. Så att, att ha, det är framförallt att det bara känns så vidrigt att ha barnen där. Alltså i det där att de typ får så här borsta bort sågspån från sin
men liksom innan barbik. Någon anmäler, vi lägger Jesus. Alltid till den, men innan någon orosanmäler, ja. Allt är lugnt.
Så ska ni veta att det blir jävligt snyggt sen.
Vi skulle kunna ha en sån stående disclaimer i början av varje. Ja. Alltså, parlamentet har ju börjat med det, liksom du vet, krönikor och så måste ju numera ha etiketten som är så här: obs, det här är den här personens åsikter och inte en nyhetsartikel. Så folk kan inte recensionen på olika textsorter. Så har parlamentet nu inleds med, detta är alltså satir och skämt och humor. Det står någonting sånt för att folk ska förstå
men
vad
gud,
vadå,
det står som en liten så här obsruta när man sätter igång. Typ som så här åldersgräns 16 år så är det så här.
Ja.
Oj, oj, oj.
En supertorr också. För de hade kunnat göra som vissa flygbolag gör, så här roligare säkerhetsvideos som de sätter på något. Men det är verkligen bara en svart botten, vit text, obs som följer nu är satir. Mm. Lite som det här märkliga public service satirinslaget i Godmorgon världen.
Ja, det är verkligen det mest plågsamma.
Nu följer satir i P1 och man, ingen vet varför det sänds.
Nej, men det, jag tror att jag vet varför det sänds. Det är för att Rakel Molin ska få visa hur många olika dialekter hon kan göra. Och hon kan
hon
det.
Kan.
Hon är jätteduktig på det. Alltså verkligen. Hon är det. Hon är
en till disclaimer. Vi börjar varje avsnitt med att obs, barnen mår bra. The kids are all right. Mm. Och Rakel Molin kan verkligen imitationer.
Ja, alltså hon kan många olika dialekter.
Ja, okej, men så planen då att ni ska fortsätta bo i det här och när är det här löst?
Nej, men vet du, Parisa, alltså, igår kom jag hem med liksom två trötta hungriga barn och då var jag så här, jag måste börja göra en brasa i kakelugnen. Man känner släktskap med så här, inte vet jag, Bronte-systrarna.
Nej, inte ens det, bronsåldern.
Ja, bronsåldern. Alltså
Bronte, är det Bronte eller är det bronsåldern? Det är den gameshowen du har hemma.
Exakt. Men, och då kom de otroligt gulliga byggarna, det ska de ha. Då kommer de att berätta för mig att de har hittat två till bärande bjälkar som är rakt av avsågade av tidigare ägare. Så det var inte muntert.
Men förlåt, jag har mer att säga om det här. Det känns lite som en hybrid av Home Alone när han bygger fällor för tjuvarna. Lilla knaskillen som sen blev en galning.
Kevin,
vet han, lilla pojken.
Kevin McCulkey. Nej.
Ja, McCulkey slutar ju på. Succession-brorsan.
Nej, han heter Kevin. Eller... Macaulay Culkin heter han.
Just det, och så var det ju den här Bond-filmen Skyfall, vars slut kulminerar i någon slags vuxen Home Alone, där han gillar massa fällor för den här galna skurken. Ev, är det Mads Mikkelsen? Minns inte exakt, förlåt. Alltså, det känns som att någon har gjort content till er dels, men också i Out to Get You. Ja. Såga av bjälkar, förlåt.
Ja, det är faktiskt...
Alltså, på eget bevåg.
Ja, men och att de här bjälkarna... Alltså, okej, vi behöver inte gå in jättemycket mer i detalj på mitt hus, men tänk dig att det är bjälkarna som alltså bär golvet på andra våningen.
Åh, herre.
Så att det är de... Alltså, förstår du? Golvet buktade ner. Och, alltså, byggarna, de bara, vi måste sätta upp lite tillfälliga bjälkar här, för vi är rädda att det rasar in medan vi håller på att jobba med det. Och det har varit sådana...
Herregud.
Och,
men det är som nu... gjort för en sån där scen när ett badkar ramlar genom taket.
Ja, alltså Exakt, exakt, exakt.
Fy fan.
Ja. Men så att vi kommer, jag och mina barn, för det nämnde jag att Kalle är på jakt.
Förlåt, när han inte. Ska vi ha en sån, fan vad folk var taggade på att sån One Purpose site förut. Kommer du ihåg dem? One Purpose-sajterna.
Martin Löfqvist, som vi båda känner, han gjorde ju en ismyswagon.com, och då kunde man gå in där och så kunde man slå på eller av sin swag. Alltså från Soulja Boy-låten då.
Jättebra, men fler favoriter är ju How many people are now in space? Och så visar den alltid exakt den siffran. Ja, eller den som jag använder varje dag, vecka.nu. Ja, alltså sajter som otroligt. Bara har verkligen en enda grej. Och då skulle Kalle svara, är Kalle på jakt? Och skulle det vara ja eller nej bara.
Det, vet du vad? Nu bygger vi en sån sajt. Alltså någon som lyssnar måste ju kunna tillräckligt med programmering för att kunna bygga den här sajten. Ska man trycka på
ja, men, och liksom, sen Britta, lägger du in den i bio?
Ja,
den blir liksom en så etablerad sak in i bio.
Men grejen är i alla fall att jag och mina barn i helgen, vet du vad vi kommer göra, Paris Amiri? Vi kommer ta in på Miss Klara i 2 nätter, och det kommer vara helt jävla underbart. Vi kommer sova i krispiga lakan, vi kommer äta hotellfrukost, och vi kommer förhoppningsvis att bada långa bad. Så är det.
Gud,
med
vad
det.
Mysigt. Ja, hoppas det känns... på KVZs bekostnad, som hon lite vågat. Okej, Britta, på tal om män som är borta på jakt, det kanske ger dig ett ypperligt tillfälle att kolla på någonting som jag undrar om du skulle kunna se med din man. Nämligen den uppdaterade versionen av Bergmans klassiska Scener ur ett äktenskap.
Oh, har du
Scenes
sett
of
den?
A Marriage på HBO.
Gud, vad kul. There is a house
built out of stone. In the beginning of a relationship, everything is thrilling and it's new.
Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success.
Huh, yeah, that Kate?
Loud and clear.
It's like a piece of tape that you rip off and try to reapply. It might stick, but... it's never going to be like the first time.
Det är Jessica Chastain och han, what's his face, som står och liksom sniffar henne på armen.
Han som borde vara gift med mig, Oscar Isaac.
Ja.
Hubby.
Alltså, ja. Du har sett, det är typ mitt vanligaste rekommenderade klipp fortfarande i Utforska på Instagram, är när han står och liksom, alltså han äter upp henne med sin blick, fast hon inte ser honom.
Ja, men det blev ju väldigt omdiskuterat det där, för de är ju gifta på varsitt håll. Och för direkt var ju folk där med spekulationer. Det här var ju när det här hade premiär. Vad kan det ha varit 1-2 månader sedan på filmfestival i Venedig, vill jag säga. Eller snarlik ort.
Ja,
och, där eller kan. Det blev en sån slow-mo-klipp när han kollar på henne så där, äta upp, ja, och sen pussar henne också på armen.
Så
vilket typ är mer, alltså mer sensuellt än att pussa någon,
ja, ja,
alltså precis bredvid blygt läpp.
Ja.
Förstår du? Alltså, okej. Det är mer
yttre eller inre.
Yttre nedre. Finns det upp och nere? Jag har inte stenkoll.
Nedre blyg.
Men okej. Det var mer, alltså var värre än så. Hans,
ja, men det var,
alltså,
jag intimt. Jag hade inte känt lugnet om jag var gift med någon av dem.
Nej.
Även om de är skådespelare, nej, jag fattar, det är deras jobb. Men liksom den där laddningen är, och man ser kamerablixtarna bara, det är som korseld. Nej, men,
och jag skulle bli mer äcklad av känslan att nu gör de det här för PR. Eller?
Ja, absolut.
Men, för men det blev ju diskussionen sen, att det där bara var för promotion, bla, bla, bla. Och jag tycker det är nästan sunkigare än att så här, vi kompisar som vi var 20 gick på acting school ihop, det var jättespontant och var inget mer än så. Men nu är det så här, gud vad smutsigt.
Ja.
Det är inte ens en scen, det är inte ens ett skrivet verk, ni är bara knulliga på röda mattan.
Fan, vet du vad, nu blir jag sugen på vad, vad tvärt emot och säga, fan, ändå ganska smart, för att det där, det har ju alltså got my attention.
Ja, men det funkade ju. Det var ju geni-PR. Mm. Men det slog ju över till att jättemånga skrev i kommentarsfältet så, gud, hur kan man göra så? Är inte de gifta? Det blev verkligen en sån diskussion. Mm. Och de fick gå ut och dementera och också kritisera de här påhoppen. Men först vill jag fråga dig det som jag lite frågade. Är det här någonting du skulle kunna kolla på med en partner?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det skulle vara för infekterat. Alltså för jag, som jag har fattat det, så är det ju ändå ganska liksom verkliga problem och funderingar man har i ett äktenskap. Och rätta mig om jag har fel, jag tror att de har i den nya versionen också vänt på det lite, så att det är kanske kvinnan som är den upptagna av sin karriär typ, och mannen som känner sig tagen för given, men att det ändå är det temat. Alltså jag vet inte, vi liksom kanske, nej, alltså jag skulle inte kunna det. Jag vill se för mig själv och sitta och elda upp mig i över hur sur jag är över orättvisorna.
För det är en väldigt central fråga. Vi har snackat om det förut. Jag vet inte exakt vilket verk det var vi diskuterade då, men något liknande som handlade om havererade relationer och såna här bitska små syrligheter. Det är nästan värre än, du vet, extrema relationsskildringar. För det kan man ju distansera sig ifrån. De serier och filmer som mer handlar om det där som ligger och gnager, det är nästan jobbigare att se med en partner. Och jag har faktiskt frågat runt lite bland kompisar och försökt få koll på vilka som orkar se och inte. Och en killkompis har varit ihop med en tjej ett halvår, och de har sett 2 avsnitt ihop, och han ångrade varje sekund.
Nej.
Han led varje sekund.
Gud. Okej, men den här,
det var som att se en grotesk sexscen med sina föräldrar.
Så förslag till denna TV-serie, det är väl HBO som har den. Sätt in en sån där text som på parlamentet. Titta inte tillsammans med din eventuella partner.
Om du inte vill göra slut, då alltså, måste det vara svinbra.
Vet du vad, streamingtjänsterna borde ha en ny rating som är, alltså åldersgräns, ja, men att det också är så här lämpligt att se med sin partner och liksom direkt olämpligt att se med sin partner.
Alltså typ att man inte ska behöva fylla i någonting. Man ska bara hålla sig ajour med sin tjänst, hur man mår i livet i stort. Jag orkar ju inte se, när man är kanske just att man har breakat med någon eller någonting, då orkar man inte se sånt heller. Så att man inte matas med massa relationer och massa. Och han ångrade ju detta då 2 avsnitt in, för att det här är sånt som kan appliceras på alla relationer någonsin. Outtalat, saker man hyser agg mot varandra, saker som är svåra att prata om, och makt är ju så centralt. Vems vilja går först? Det är vad relationer handlar om exakt hela tiden. Så det är det ena jag funderade på. Det andra som du kanske har nåtts av, alltså först och främst vill jag säga att jag älskade originalet. Liv Elmand och Erland Josefsson. Perfekt ju castat mot Oscar Isaac och Jessica Chastain. Och den känns så fruktansvärt modern. Man kan se den och tro att den är från nu. Den är från 73 och går över 10 år. Nu till den nya då. 2 olika saker. Det ena är att den i mina ögon väldigt krystat får in samtida referenser. Och det är ju sällan det landar väl.
Alltså jag vet, säga som alltså mitt stön kommer av att det är så här, nej men gud, jag kan redan se. Alltså det är så, för att de sitter något? I, alltså det är att de sitter i parterapisessionen och så ska någon helt plötsligt börja prata om hur mycket den är på skärmen typ, eller?
Åh, herregud. Är det så? Herregud, jag skäms. Är det så? Nej, men det är ju en liknande sekundär skam. Barnen kallar det för cringe. Jag är inte bekväm med att använda mig av cringe till höger och vänster. Och min rädsla inför att använda ordet cringe, så rädda borde folk vara för att använda samtida referenser i serier till höger och vänster. Nej, bland det första som händer i avsnittet är att de ska säga sina pronomen under en intervju.
Jaha! Ja.
Laget runt.
Jaha, det är grupp. Det är grupp.
Nej, men det är en kvinna. Det här är det. Det är en kvinna som intervjuar dem om deras, i hennes ögon, okonventionella relation utifrån en tes hon har. Så hon är hemma hos dem och så frågar de först pronomen. She, her, hers. Och Jessica Chastain är då den som är påtagligt liksom, tycker det är lite märkligt. Oscar Isaac är en sorts filosofiprofessor och han är mer inne i såna här termer och hakar på direkt. Jessica jobbar inom finans och tech. skulle jag säga. Så någonting som inte har samma heller fina värde som det hennes man sysslar med. Så det är ändå lite grumligt det där med att hon ska vara den som är mer karriärsinriktad. Hon är den som är huvudförsörjningen. Men hon ägnar sig också åt någonting som han inte tycker har ett så här fint värde i sig. Mm. Och han verkar ju väldigt liksom mån om och fylld av hur viktigt hans arbete är. Och så är det han som i första hand tar hand om deras enda barn, Eva. Så intervjun den här kvinnan gör till någon slags studie utgår faktiskt från den här familjekonstellationen. Hon har en tes som är att äktenskap där kvinnan är den som tjänar mer och där mannen har mer hand om hemmet och familj och barn, att de är mer lyckade.
Mm-hmm.
Och redan där hajade jag så kallat till.
Mm.
För visst har vi våra indicier på att så icke är fallet.
Men det finns ju till och med ganska nyligen utkommen statistik att när kvinnan börjar tjäna mer att mannen kan bli mer våldsam.
Exakt. Exakt så. Det kom ju tror förra året en studie att mäns våld mot kvinnor ökar när kvinnan tjänar mer. Att det är en liten tråkig bonus ovanpå lönen. Och det här hänger ju väldigt mycket ihop med det här med manskvällen som vi diskuterade för några veckor sedan när Seher Yilmaz var vikarie i podden. Och där var det att så här, män som känner sig eller som känner sig svikna av den mansroll de vuxit upp med eller fantiserat om, att den inte blir av, tar ut den frustrationen på relationen.
Mm.
Och att det blir någon slags förakt mot kvinnan genom det. Så det hajdar till på. Hur fan kan det vara...
Ja.
Bara passera så där i serien. Och så är det här som heter The Oscar Curse. Har du hört om den?
Nej.
Så här underbart är det. När kvinnliga skådespelare vinner en Oscar, alltså en Academy Award, så ökar risken enormt att de sen skiljer sig från deras män. Deras icke-Oscars vinnande män.
Åh, jävlar.
Mm. By contrast, män som vinner Oscars upplever inte denna stora ökning i sannolikhet för att skilja sig. Så det har jag till redan där, skrattade rakt ut och skrev ner.
Jag tror mig veta att det finns siffror på att ju mer jämställt ett förhållande är, desto liksom bättre går det för det förhållandet. Men just att det får inte sticka iväg åt något håll, så kanske man kan se det. Men att jämställdheten då kan också funka, alltså det kan funka ganska långt om kvinnan är liksom den som är i underläge rent ekonomiskt eller vad man ska säga, men om en man är det så är det liksom jättesvårt för honom.
Men så länge de jämställt delar på sysslor och så, då är relationen bättre.
Ja, precis.
Det är ju någonting annat, ja.
Men sen så undrar jag, alltså det väcks i mig bara en liten tanke om den där Oscarsgrejen. Det kanske det kan ju också ha att göra med att kvinnan kanske känner sig mer självständig, typ. Alltså, för det finns ju två sidor av det här. För jag kan också tänka mig att alltså det här kvinnohatet, alltså varför blir en kvinna, och det här är ju så mörkt att tänka på, men liksom varför öka våldet mot en kvinna som då kanske kommer upp sig lite i karriären och sådär. Det kanske ökar med också för att med hennes yrkesroll eller liksom nyfunna makt som det ger, att det är att hon måste motas tillbaka liksom.
Mm.
Att hon kanske att det skrämmer någon som har kanske hållit kontroll över någon att hon faktiskt liksom stiger i graderna och klarar saker på egen hand.
Ja, verkligen intressant. Det kan vara från båda håll, ja.
Mm.
Den känslan av att så här, behöver jag den här relationen? Är jag verkligen så dålig som han får mig att känna och tro varje dag? Vilket tyvärr är väldigt ofta förekommande. Och jag tänker nästan på den här podden är ju vad jag har förstått av många DMs över åren fått många att göra slut. För att de just upplevt att vänta nu, det kanske inte behöver vara så här piss.
Ja.
Det är en stor stolthet i mitt liv att man är som en The Ring fast för att ingen dör förutom någon slags dålig
relation.
Kul
att säga The Ring, inte så här typ någon slags reality check utan mer en slags curse.
Ja.
Mm. Ja. Där är
fast
vi.
Till det bra, till det bättre. Mm. Ja, men det är det ena, och att jag själv känner ofta att män är väldigt osäkra runt mig. Men det har ni hört nog om, bara med den meningen. Det räcker där. Jag måste marinera den 10 år till bara.
Det, en sak som jag också kommer tänka på när du säger det där, det är ju att jag var i en relation förut när jag pluggade, och då det var ganska vanligt, alltså, när man pluggar reklam och sånt där, att man åker utomlands på praktik och så. Och då, det ville liksom inte min dåvarande pojkvän. Alltså han tog det personligt, alltså som att det var att jag ville bort från honom eller sådär. Och det kan jag än idag ångra, att jag liksom inte struntade i. Alltså jag hade typ jättepågång en så här praktikplats i Amsterdam, men det, alltså det blev liksom för mycket liv kring det där, men mer inte liksom våldsamt, men sårad och sådär. Men jag fann vad jag vill säga till alla som eventuellt just nu befinner sig i liknande situation, att gör det, ta den där praktikplatsen och åk iväg lite. Det är ju faktiskt en jävligt stor ånger i mitt liv, alltså.
Nej, men titta, verkligen. Saker man har hållits tillbaka i.
Ja, men det tror inte jag typ många snubbar skulle göra, alltså.
Men jag älskar ju, som vi varit inne på, tanken 8-80. Alltså, vad hade mitt 8 kontra 80-åriga jag tyckt om det här beslutet nu? Eller hur jag mår nu, eller hur jag har det nu? För man känner ju mer empati för 8-åriga Parisa, eller 80-åriga Parisa. Att hon ska inte behöva ångra en massa skit, eller att hon blev av med en massa roliga möjligheter och upplevelser. Och jag vill inte att 8-åriga Parisa ska bli utsatt för, om man har varit utsatt för liksom någon respektlös relation eller pissig person. 8 och 80.
Det är jättebra.
Ta fan alla jävla chanser.
Ja, men liksom, svik inte ditt inre barn som har de där drömmarna och så vidare.
Ska jag lansera det som 5-2? 8-80.
Ja.
Fan, jag måste ut på turné.
Men vadå, har du,
tal om det,
har du copyright på den här? Det är en föreläsning.
Ja, men jag har haft en enorm föreläsning. Den fick bra drag.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men på tal om 5-2, visst har Kalle, återigen, som vi nämnde nyss, en egen 5-2-diet som är väldigt rolig.
Ja.
Minns du? Jag tror jag minns annars.
Träna 5 dagar, vila 2, typ. 5-2-dieten. Träna 5 dagar, vila 2.
Ät vad du vill. Ät vad du vill.
Ja, just det, förlåt. Den är viktig också.
Vila 2. Så jävla bra. Okej, okay. Men det här med Scenes of a Marriage vidare, och det här jag pratade om med att de försöker få in samtida referenser,
ja.
Det kan ju göras bra också, men jag tycker verkligen att det nyss blev okej okay med sms i serier och filmer. Det gjordes ganska pinsamt, yxigt första åren,
ja.
Det kändes fel, och nu då, jag var inne på pronomen, det är också den här parmiddagen som den första, som originalet är väldigt känt för, där man börjar artigt och så långsamt så börjar fasaderna krackelera och man får se folks riktiga konflikter. Då är ju såklart den nya faktorn det öppna förhållandet.
Ja.
Som alla samtida par verkade som någon har nosat på och som ju hör väldigt mycket till vår tid och era. Man funderar över monogami, man funderar över ett långt liv, vad går det ut på hit och dit, och det ska ju såklart ha sin plats även i den här serien. Jag tycker det var ganska intressant och välgjort. Även om det känns kalkylerat att så här, 2021, vad vill folk se? Som att de har gjort en liksom, tavla och bara post-itat loss. Ibland känns det ju så att man strösslar faktorer över någonting än att det är genuint integrerat i berättandet.
Ja, men då är det ju...
Just det här blev ganska bra.
Ja, men... Ja, fast då undrar jag om det gjordes snyggt, om det blir som att man blir så medveten om det. För jag gillade ju väldigt mycket...
Det är
mycket
bara den här... jag är så cynisk, tror jag.
Ja, men... Jag gillade ju väldigt mycket den här Wanderlust med Toni Collette i huvudrollen.
Ja!
Ah. Och då så var bra! Då kändes det ju inte som så här... Jaha, typ nu ska vi göra något som är i tiden. Utan det var bara så här, gud, en genuint kärleksfullt berättad historia om en kvinna som känner att hon vill liksom ha något mer utav livet. Det kändes bra i alla fall.
Ja, men verkligen, och att den kändes djup och sympatisk, de får följa båda och... Ja, men det var ganska intressant. En till dimension av komplexa känslor och konflikter i vår tid. Så kommer du se Scenes of a Marriage? Blev du någon pepp?
Ja, absolut. Det känns ju som väldigt bra kvalle på skådisarna.
Ja.
Och det är ett väldigt intressant ämne. Men jag kommer se den ensam, kanske efter några enheter.
Ja, absolut. Men jag måste säga Jessica Chastain, jag har aldrig varit ett... Alltså jag har alltid uppskattat henne och beundrat henne. Men det här är första gången jag har känt att jag verkligen är ett fan.
Mm-hmm.
Hon är så uttrycksfull. Det räcker med en liten blick, bara någon mini-mimik i ansiktet. Det är som att hon är... Det är ett mikroskopisk nivå av ansiktsuttryck, men som ger så mycket. Jag är jätteimponerad. Rakt av. Outshinar också min favorit, Oscar Isaac, så det säger ju någonting.
Jag blir svinsugen att se. Frågan är, Parisa, om man ska se det i som ett slags typ bokklubb fast med kompis, alltså mer rörligt, men också med kompisar. Alltså istället för att titta med sin partner, skulle vara ganska intressant och kanske, för det känns som att man kanske vill snacka med någon om det efteråt, fast inte, absolut inte sin partner.
Och inte kanske publikt i en podd heller, för det är lite känsligt.
Ja.
Men man känner saker när man ser detta. Och det vill jag också lägga till, att jag uppskattar verkligen att den här inte har släppts alla avsnitt i ett dryck. Jag har ju sagt det förut, att jag tycker att den här binge-hetsen gör att man inte vet var alla andra befinner sig i tittandet. Man vet inte var man kan lägga nivån om man kommenterar det. Dels som liksom skribent eller vad fan det är. Dels med sina kompisar. Men Mare of Easttown kom också en gång i veckan och det blev en rolig rörelse av det. Mer icke-binge, tycker jag.
Du vet ju att jag, när jag känner mig svag i psyket, ägnar mig åt väldigt intensivt åt att fly verkligheten. Alltså, även fast jag egentligen kanske inte riktigt har tid, så konsumerar jag ju typ extremt mycket, till exempel romcom, läser. Och alltså saker som är lena mot själen, som inte skaver så mycket och som går ganska lätt. Och så har jag också liksom halvtittat, ska jag säga, lite på TV, eftersom, eller ja, skärm, streamingtjänster, därför att jag, då klämmer jag liksom in det typ medan jag käkar frukost. Alltså, förstår du, för att det blir som en, min hjärna funkar så att jag måste liksom slå ut med någonting annat, förstår du? Alltså annars går den som hela tiden, så att jag måste liksom släcka orostankar, eller typ så här, oh, jag måste ringa elektriker och jag måste skicka det där mejlet och lalala. Då kan jag bara, nu medan jag äter frukost, så tittar jag på någonting samtidigt för att liksom bara hjärnan ska få vila typ. Och då har jag upptäckt, vill jag bara nämna lite snabbt, att den här Sex Education som du ju har tipsat om, minus Micke Persbrandts Saggy Ass.
Ursäkta, jag sa väl inte saggy?
Det var mina ord, vad sa du?
Ja, livrädd nu, jag vill inte hamna i någon fatwa, vendetta.
Så. I alla fall, så vem dyker upp i säsong 3? Om inte Jessa.
Jessa som i Jemima Kirk, som vi blev kära i Girls, men också i Maniac till exempel.
Jemima Kirk, ja, min älskling. Hon dyker upp som en rektor på den här skolan
Nej, för jag undrade vilken roll hon skulle ha.
Och hon, hennes entré, den är så briljant och därmed lika pinsam. Alltså, om vi nu börjar använda ordet cringe i poddens historia i detta avsnitt, så absolut. Också för att jag känner att det där skulle 100% ha varit jag om jag var. Alltså det är som att hon försöker vara den coola rektorn. Hon kommer in, hon dansar till James Brown typ. Och sen sätter hon sig ner på scenen och bara, hörni, jag är ingen rektor, jag är typ en kompis.
Och det är inte cringe, eller är det cringe?
Jo, det är jättecringe, men det är därför det är så jävla bra. Alltså,
det
perfekt.
Ska vara att hon är lite pinsam, för hon har ju som pondus. Jag tänkte direkt att hon skulle kunna pull it off.
Nej, men alltså i serien så älskar de henne. Det är bara det att alltså, den karaktären, alltså, därför är det ju så kul. Alltså att hon verkligen, hon spelar en jätterolig karaktär.
Good morning, Mordale. How's everyone feeling today?
Really good!
I am your new head teacher, Mrs. Haddon. But you can call me Hope.
She's cool. Teachers aren't supposed to be cool.
The first thing you need to know about me is that I used to be sitting where you are now.
Så det vill jag bara... Jag vet inte. Jag vill bara lyfta det. Det var en sak som jag snappade upp i min kulturkonsumtion, så att det fick de mig på. Och då tycker jag också att det är rätt att man kan bara hoppa in på säsong 3. Nu gör jag det bara.
Man får det, man men får. Säsong 1 och 2 är så pass bra att du kommer ha vilja sett dem.
Ja.
Och du kommer plöja dem, tror jag verkligen. Gillian Anderson är ju själva sexedukatorn i fråga. Och hon är ju det i en skola. Eller nej, hon är det och gästar en skola. Skolan hennes son går i.
Ja.
Vilket kan ju vara också cringe. Tredje gången det nämns nu. Ser sin mamma prata om hur viktigt det är med lubrication och liknande vid penetration 6.
Jo, men hon frågar väl också honom.
Jätterolig, snygg, fin serie verkligen.
Ja, men det innehåller väl också något samtal där hon förhör sig om han ser till att hans tjejer får orgasm och sånt där. Alltså det är verkligen...
Ja, verkligen. Usch, om man kommer bli som feministmorsa.
Sen en sak som jag också upptäckte på samma streamingtjänst, där är på Netflix, på samma tjänst har jag upptäckt, och varför har jag inte sagt någonting, att How to Build a Girl, Kathleen Moran, boken har blivit film med Beanie Feldstein i huvudrollen.
Beanie.
Herregud.
Beanie. Liksom en... Jag intervjuade ju Kathleen Moran på bokmässan om uppföljaren, och då pratade vi lite om Beanie och filmen. Men då berättade hon hur svårt det var att hitta en tjej som kunde motsvara den rollkaraktären, alltså en lite knubbigare ung brittisk tjej, att det inte finns i överflöd direkt i castingsammanhang. Och att Beanie Feldstein, som många vet också är Jonah Hills lilla syster, har ju verkligen fått ett superrykte på hyfsat kort tid. Jag har också Monica Lewinsky i den här säsongen. Det ser jag fram emot att se.
Va?
Hon spelar Monica Lewinsky i den här serien vi pratade om, Impeachment, som har kommit nu faktiskt.
Oj, jävlar. Gud,
Clive Owen som Bill Clinton, och Nurse Falco. Vad fick jag för konstigt?
Ja,
Nurse Jackie. Alltså Edie Falco, även mamman i Sopranos. Hon spelar Hillary Clinton. Inte med brittisk dialekt. Så alltså, det händer mycket runt Beanie nu verkligen. Men har du sett filmen alltså?
Ja, jag har sett... Och jag vill tipsa om, alltså det är ju, jag är också så jävla imponerad av att hon lär sig någon slags väldigt specifik, för att Kathleen Moran är ju från norra England,
Wolverhampton,
och en liksom arbetarklass som fan, och att den är, jag tycker att den är liksom väldigt, en väldigt så här härlig, alltså, ja, feel good. Nu sa jag det bara rakt ut, eftersom det är det jag behöver.
Men nu sa jag det bara.
Liksom känns, alltså, det är en rar film, vill jag säga. Alltså verkligen så här, imponerad av Beanie Feldstein, hennes jävla bredd. Och det
ska
är...
Ska jag bara dra lite, vad heter det? Backstory,
ja, ska
för den.
Ja, alltså, den handlar ju, den är ju liksom löst baserad på Kathleen Morans eget liv, kan man säga. Det står i början att den är based on a true-ish story. Hon, Kathleen Moran, mer eller mindre skrev sig själv ut ur liksom ett hus med 1000 syskon och
på
fattigdomsgränsen, eller rättare sagt ganska tydlig fattigdom. Och dels så kan man läsa How to be a woman är ju den självbiografiska men mer liksom essäformsboken. Den tycker jag är liksom en obligatorisk läsning för alla. Och How to Build a Girl är då den liksom som fiktiva historien baserad på det här. Hon började skriva om musik. Och genom sin röst, genom sin penna, så tog hon sig ur. Och en låt som börjar eka i mitt huvud nu, det är ju, för jag har tidigare tipsat om Alexander Hamilton musikalen. Ja. Där på Hamilton mixtape finns en låt med Allo Black och Nas som heter Wrote My Way Out. Som är jävligt bra. Och det är det hon gör. Det har ingenting med saken att göra. Det var, eller jo, det har det, men det var en side note. Ja, så den kan man verkligen se för.
Fan vad kul.
Ja.
How much longer am I going to have to be here? I need your help. I want to burn. I want to explode. I want to have sexual intercourse. Someone who is a car.
What's a car?
Darling, have you ever done an interview before?
I've never done anything before. These are the places you come where you can dance and scream and be with your own kind, where everything is possible.
This we would like to run in the next issue.
Thank you. Thank you very much, ma'am.
Are you in fact pretending to be Elvis right now?
Men jag hoppas hon gör en, för hon blir ju, hon kommer in i musikjournalistvärlden på 90-talet i London. Då hade man ju verkligen själv velat komma in i det där. Nu har jag haft det ganska kul ändå. Men det verkar ha varit piken av all musikjournalistik.
Ja, men det verkade som att, alltså, det var någon slags golden era typ för det. Och jag kan också tänka mig att det var väl kanske lite som influencer livet för de som är liksom verkligen toppen av näringskedjan, eller vad man ska säga. Alltså mycket gratis grejer och liksom rulla mattan, röda mattan rullas ut.
Hoppas det kommer en film på uppföljaren också, för där blir det, där tar det en vändning. Jag fick ju höra på det här boksamtalet jag hade med Kathleen att där det blir någon slags revenge porn historia.
Oho.
På VHS-eran dessutom.
Åh, hjälp.
Ja, inte svagt. Men vad kul, jag ska se den, jag har inte sett den faktiskt. Men Beanie Feldstein ska jag även lägga till. Spelar även en annan favoritkvinna i historien. För ja, Monica Lewinsky har ju med tiden blivit en favoritkvinna i historien. Beanie tar sig även an Fanny Bryce. Som alltså är och var Barbara Streisand, alltså hennes första filmroll som hon absolut direkt fick priser för, i Funny Girl, som är mitt livs liksom största upptäckt, den filmen och den personen. Och det kommer bli helt jävla otroligt när Beanie Feldstein gör en uppdaterad version av det. Även om jag tycker att det inte behövs en uppdaterad version av den.
Ja, men så klassiskt filmtips med andra ord.
Ja, men jag tror att den finns på Netflix faktiskt i talande stund. Funny Girl. Och den ska man ha sett. Den är helt otrolig.
Alltså Barbra Streisand-varianten.
Man kan inte förstå hur den inte gjorde igår. Den är så rolig, skarp, och Barbra Streisand är alltid en charmig, älskvärd, perfekt, fantastiskt rolig komedien.
Då skriver jag upp den på min lista över fler grejer jag ska titta på när ni känns som att mitt liv, eller förlåt, när mitt liv bokstavligen rasar samman, så kan jag liksom titta lite på det. Vet du vad, Parisa? Jag ska titta på den när mina barn har somnat och är ensam vaken, med kanske lite room service på hotellet som jag ska bo på i helgen.
Men gud vad glad jag är att det finns en silver lining till den här historien.
Men vet
att
du vad?
Att du ska få fly lite.
Men vet du, jag ska också säga en silver lining. Alltså det är också, det kommer bli så jävla underbart när det är klart. Alltså jag typ älskar mitt hem som det ser ut i framtiden. Men just nu så är det kämpigt.
Du, är du bra på att leva i framtiden, i visionen?
Jag är extremt bra på fantasi. Alltså att, att bara projicera mina tankar. Alltså så här, alltså där alla bara, nej men här, det här uppbrutna, ruttna golvet. Då jag bara, men när det ligger trä över. Alltså det är liksom, jag är jättebra på det. Men det är också, alltså to a fault, att jag kan stå ut med väldigt mycket. Och ja, nu när jag utsätter min familj.
För jag har ju snarare att jag inte kan stå ut ens jättelite. Fast jag kanske borde. Det är inte heller så jättebra. Utan jag känner direkt att om det är lite dåligt. Jaha, nu kommer det alltid vara så här dåligt. Då vill inte jag. Det är inte toppen det heller.
Nej. Det låter jobbigt. Alltså dålig. När jag var på UNICEF-resa så fick jag lära mig glosan resilience. Du är kanske inte så resilient med andra ord.
100% nej tyvärr.
Sen skulle jag vilja föreslå en grej som är kanske absolut en unpop opinion, men och det har ingenting med min feel good grej att göra, utan apropå det här pilbågs grejen och att vi ju vet, alltså, och också relaterar till det här med att kvinnor blir liksom misshandlade värre när de börjar tjäna mer pengar och sådär. Alltså får man föreslå, och har någon annan kanske redan gjort det så stoppa mig, men hur skulle det vara om vi införde en mansskatt? Det här har jag tänkt på. Ska jag förklara?
Alltså, tänk så här, och Gudrun.
Men jag har precis betalat försäkring till våra hundar, och eftersom de är jakthundar så får man ju betala ganska mycket högre försäkringspremie, eftersom det är ganska likely att de kanske behöver ganska avancerad läkarvård. Förlåt, veterinärvård kanske man säger. Och då, det tycker jag alla är rimligt. Alltså så här, ja, ni har bedömt, vi har gjort en sannolikhetsuträkning här, och så sen så får ni en högre taxa. Det tycker jag alla är helt fair. Till exempel också då försäkring, alltså jag tror att det är så här dyrare också att ha en försäkring på eller anledningen varför typ folk under 24 inte ens får hyra bil fast de har haft körkort sedan de är 18, det är för att så här, well, ni är inblandade i lite fler olyckor, så att vi stoppar den bara helt enkelt. Och sen kan det till och med vara så att det är dyrare att hyra en bil om man är typ under 30, fan vet jag. Min poäng är i alla fall så här, om man vet, alltså det man vet, man har liksom massor av data, man har massa statistik, att det finns en grupp människor som inte är inblandade i till exempel trafikolyckor i samma utsträckning som andra. Och det är kvinnor. Kan man inte liksom, förstår du vad jag är inne på här? Att då kanske man inte har lika hög försäkringspremie. Och om man då, alltså för man kan ju också se, alltså skatten är ju ett slags försäkring. När vi betalar in pengar för att vi liksom kanske behöver läkarvård och så vidare. Och då tycker jag bara att när det finns liksom en sån tydligt utpekad grupp som är prone att ställa till med en massa grejer som kostar jättemycket pengar. Och senast jag tänkte på det här var i samband med nu när man har börjat släppa på med publik till fotbollsarenor.
Ja.
Så dyker det där snacket upp igen med... ska det vara en slags kollektiv bestraffning då för alltså folk, när folk har så här pyroteknik och sånt där i olika klackar. Och du var ju på fotbollsmatch.
Jag var och vevade en bengal. Är det det du vill säga?
Du smugglade ju in en bengal under din
jag såg
hoodie.
I klacken för AIK. Det är ett problem för spelarna, domarna, polisen, alla som har arenorna och allting. Och spelarna måste ibland springa fram till sin egen klack och säga, kan ni snälla sluta?
Ja.
Vi pausar matchen varenda gång. Och nu är det till och med på vår planhalva ni fuckar. Vad är logiken i det här? Så ja.
Och då, jag bara, det är liksom, mitt förslag är bara att vi, då höjer vi lite, då tar vi in de där pengarna. För alltså vad det kostar samhället med polisinsatser vid den typen av evenemang. Och vad det också kostar samhället att de, det är då en massa poliser som inte kan komma på en massa andra larm. Det tänker jag bara att man då skulle kunna rimligen justera i att man helt enkelt får betala mer i skatt om man
alltså
är
man. Det spännande nu är att ens våga gå in och nyansera det här lite, vad det säger det. Nu råkade det bara bli fotbollsexemplet, men var det en eda män är ytterst närvarande, är att det blir en sån ryggmärgsreflex hos så många. Och jag vill lägga till grej i mixen här. Och det är hur lite rabalder det tyvärr blir, alltså motsvarande rabalder det blir när någon, typ Nina Rung, vågar kritisera fotbollssupporterkulturen. Då går ju olika viktiga manliga skribenter ut och skriver dräpande svar, alltså använder krönikeyta till att säga att nej, men det här och det här är fel, det här stämmer inte. Och det blir ju, jag hade gärna sett dem bli lika irriterade när man ser hur att vara kvinnlig medborgare, hur de specifika resurserna slaktas dag ut och dag in.
Ja.
Senast igår, detta i DN, nyförlösta skickas hem redan efter 6 timmar.
Ja, jag tror att det var här någonstans jag började.
Ja, att även förstföderskor ska skickas hem 6 timmar efter förlossning är en i raden av organisatoriska förändringar för barnmorskor på Östra sjukhusets förlossningsavdelning. Och här är ett ord som jag hade tänkt ta upp idag faktiskt. Så det var bra att du kom in på det. Det är en skyddsombudet uppger att det blir ett jätteproblem när man har framför sig ett gråtande föräldrapar som inte vill gå hem och inte uppfattar att allt gått bra eller att man är frisk. Det blir en väldig samvetsstress för många.
Mm.
Samvetsstress. Det är ju direkt tjänstefel, tänker jag. Det är ju direkt omoraliskt. Men det är så mycket nu med de här begreppen.
Mm.
Att hon väljer att säga samvetsstress istället är ju för att minska kanske allvaret eller vad det kan vara i det.
Ja, men de har ju direktiv från högre makter och att, som ska verkställas. Och det är klart att då sitter man i den där jävla skruvstädet och mår piss, men måste ändå liksom göra det. Så att, ja, det var väl, jag kan tycka att det var väl ett okej ord, men absolut att det ju känns det fel som sätter dem i den där situationen.
Nej, men jag menar att då blir det en fråga istället om en subjektiv uppfattning hos den enskilda vårdpersonalen istället för att det är ett jätteproblem strukturellt i landet. Alltså samvetsstress är ju på individnivå.
Mm.
Hur den personen måste hantera sin, liksom det här nackdelen med dess yrke.
Mm.
Medans tjänstefel eller det blir ett svek mot de här kvinnorna eller vad fan som helst. Det yrkar ju mer mot helheten.
Mm.
Så de väljer ju sådana begrepp för att de kanske inte vågar ta de stora striderna.
Nej, just det.
Och jag tycker att det är bra att de tar striderna. Men jag bara kände när jag läste det här att de gränserna förflyttas ständigt utan att de här motsvarande kronikörerna, då, manliga skribenterna, höjer rösterna. Men de är väldigt snabba på att gå ut och försvara saker som hotar deras fotbollskultur.
Ja, men en grej som många, alltså, som vill försvara de här bengaliska eldarna med, för att de är ju en säkerhetsfara. Det är ju därför de är förbjudna. Och då är det många som då vill försvara det med att det hör till deras upplevelse. Och det är liksom, alltså allt är så fucking tunt och jag älskar att du tog upp den parallellen, för att det var ju, alltså det som är poängen är ju att kvinnor hela tiden förbises i beslut som, alltså på då när man använder skattepengar, att man tar en massa resurser från kvinnor, kan man göra liksom hur som helst. Och egentligen kanske jag skulle föreslå då att det kanske snarare är då skattelättnader för kvinnor, så behöver inte männen bli så upprörda. Utan att det är
kan
så här,
vi också så här, kan vi bara få ha, förlåt. Men om inte liksom gå in och rota i skattelättnaderna, kan vi ju bara se till att vi kvinnor får ha liksom mänsklig vård, okej villkor, Du vet, de grejerna.
Mänskliga rättigheter.
Väl nivån. För att vi pratar ibland om ett medborgarkontrakt. Vad är det vi skriver under när vi är med och är medborgare i ett land och betalar skatt? Det som det sägs är att vi ska ha det rättssäkert. Vi ska ha tillgång till vård och skola, utbildning. Vi ska inte drabbas av diskriminering, ökad risk för hot och våld och allt möjligt. Det stämmer ju inte riktigt. Det är inte vattentätt.
Nej, men och det är ju diskriminering. Alltså, det som är grejen när man håller på och fuckar med förlossningsvården på det här sättet. Det är ju, alltså det här är ju liksom den kulle jag absolut mest beredd att dö på. Är ju den där jag krigar för kvinnors rätt att få föda under drägliga omständigheter. Eller nej, alltså det är kvinnors rätt att föda på ett härligt sätt istället för katastrofen som det är just nu. Och det är ju liksom, det är ju diskriminering. Så varför kan man inte då diskriminera lite grann med och faktiskt de som vi vet, alltså när vi har på papper, alltså det finns jättemycket som tyder på att det är just män som gör vissa saker. Det finns ingen kvinna som har gått ut med en pilbåge och bara helt skoningslöst mejat ner folk som inte.
Och i the unlikely incident att det har just skett att han kunde ha gjort exakt den grejen, så häng med på Brittas målande exempel.
Ja, alltså precis.
Att då är det ett undantag av Guds nåde sett till statistiken. Och nu pratar vi ju om det här på ett liksom lite, hur ska man säga, hårdraget sätt.
Ja, men det är satir.
Det här är ju bara för att gestalta samhällsproblemet.
Ja, exakt. Det är ingen som, alltså, om ni blir upprörda, liksom lugna ner er. Jag skämtar såklart. Nej, på sätt och vis. Det. Men det är ändå så här, vad fan, vi sitter på en massa saker vi vet. Och det som jag är, men alltså just det där som så ofta dyker upp så här, att det dök upp när vi pratade om det här med förövare, alltså när vi hade det där typ R. Kelly-snacket senast, att så här, typ ja, liksom att man kan cementera bilden av liksom den våldsutövande mannen och lalala, men det är, faktum kvarstår ju ändå att kvinnor är med om en massa övergrepp till höger och vänster och internaliserar kanske då hellre snarare än lever ut på andra, och medans män är så här, om jag mår piss ska alla andra må piss, och om det hör till min upplevelse att ha bengaliska eldar trots att det är livsfarligt för andra människor, och trots att rena katastrof, alltså om det skulle gå snett med en sån, så skulle det vara liksom katastrof scenario som utspelar sig, men det hör till min upplevelse, alltså det, jag har du hört något mer självcentrerat, alltså det är väl sådär, jag blir, och samtidigt så är jag i det läget att jag funderar på om jag ens, typ om det ens är rimligt att jag så här bryter ihop av typ hur mycket jag har att göra, och så bara, nej det går inte för jag måste ta hand om barnen, och typ jag kan inte, alltså typ det är så ofräscht om jag skulle bara typ bryta ihop och lägga mig på soffan och bara smälta iväg typ. Alltså det är så väldigt, det här kanske är färgat av hur jag har det just nu, men det, vet du vad, det bjuder jag på, Paris Amiri.
Men snälla,
det är inte omöjligt.
Vi kraschar väl till höger och vänster.
Nej, jag undrar om vi kan lägga till mansskatten där på ditt enfrågeparti elcykel.
Ja! Men på tal om, jag hade en ganska lång utläggning i podden för ett par veckor sedan om skotrarna, elskotrarna.
Ja.
Alltså både mer liksom sociala, skämmiga aspekten och saker som jag faktiskt irriterar mig på rent samhällsmässigt. Så la jag upp en bild i veckan som jag tycker i sig var hysteriskt rolig på Instagram. Där det står, alltså det är den finaste promenadsträckan i Sverige i princip. Det är en liten snirklig gång längs Mariaberget på Söder, Monteliusvägen. Och där, precis där i mitten av gången har någon, alltså en smal liten fin, har någon parkerat en sån här elspark. Där ska den stå, har den tänkt. Och här du vet, cyklar folk, springer i barnvagnar. Vilket as, tänker man, att det här ens går. Så la jag upp den och skrev: stoppa sparkcykelterrorn, rösta på mitt enfrågeparti 2022. Och det gör jag och har höga tankar om folk. Alltså för att vara jag. Jag har ju generellt väldigt låga tankar om folk.
Ja, men
jag tänker att det här förstår man nog är ett skämt ändå.
Eller?
Alltså just enfrågepartigrejen. Givetvis så kom det, ja, eller det är ju massa skit i hela världen. Äldrevården, gängkriminaliteten då. Alltså du vet. Och då vill jag ju göra slut med omvärlden.
Ja.
När det händer. Att man inte kan förstå att det kan finnas flera frågor samtidigt och man kan skämta lite. Likaså det här med manskatten. Man kan skämta lite. Men jag har en poäng.
Men det var kul, för det var ju någon tidning som hade plockat upp det där. Och då tänkte jag, lyssnar om på podden? Eller följer Parisa på Instagram?
Ursäkta?
Jo, det var typ en...
Tänk så är det någon som på riktigt tror att det är ett enfrågeparti registrerat.
Alltså det var inte att du hade postat det.
Nej, men och
det,
gud,
nej, utan det var någon som snodde din idé lite grann.
Jaha, varsågod.
Och det är ju den bästa formen av smicker.
Men så är det alltid. Det går fram och tillbaka. Men du... Jag ska nog ge mig ut i soliga Köpenhamn nu.
Ja, men fy fan vad härligt!
Okej, tack hörni som har lyssnat.
Tack,
ha det mycket gott.
Vi hörs puss nästa vecka. Puss och kram. Hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.